Stefan Wallin, tidigare riksdagsledamot snart från Egentliga Finland, i en studio i Böle. Du med oss, välkommen med.
Tackar, här sitter vi.
Mm. Grejen är den att du har suttit 3 perioder i riksdagen, men du tackade nu nej. Du meddelade för redan för länge sedan att du inte ställer upp för omval. Mm. Och igår blev det dock klart att ditt parti, Svenska Folkpartiet, fick 9 mandat i riksdagen, om man ser till alltså hur det gick i hela landet, och sen så blir du ersatt i vår valkrets av Sandra Bergqvist. Om vi nu bara, Stefan, börjar med riksperspektivet, 9 mandat SFP. Hur kommenterar du det?
No, det att man behåller mandaten är förstås alltid minimiutgångspunkten i ett val. Det som kunde haft oss gått bättre var Nyland, där vi kunde gärna ha hållit det 4:e mandatet, men vi visste nog också det att många av de extra röster som vi fick 2015 via Kalle Haglund, så var väldigt starkt personröster från mellan Nyland, och de var svåra att hålla. Och som vi hade en bra kandidatuppställning där, så var det svårt att lyckas med det konststycke. Men att allmänt taget så tycker jag att vi hade bra förspänt inför kommande regeringsförhandlingar, som ju handlar både om matematik men också substans och förmåga att samarbeta och också vid behov kompromiss.
Mm. Och för de som undrar, så det som Nyland tappade ni 1 mandat, men ni fick istället till 1 i Österbotten.
Så gick det, ja.
4 stycken. Speciellt inför det här valet var att ni här i Egentliga Finland inte hade ställt upp någon sittande riksdagsledamot. Ni ställde inte upp någon sittande minister. Ni körde med egen lista 17 kandidater. Hur nervös var du, Stefan Wallin, att du inte skulle få en efterföljare?
Det gick nog lite i vågor faktiskt, att periodvis så var jag helt säker på att det kommer att lyckas, och sen vissa stunder så funderar man på att om det blir ett allmänt väldigt stark mobilisering bland andra partier, till exempel Sannfinländerna, så kan det peta ut oss, eftersom de hade det här märkvärdiga valförbundet Egentliga Finland. Men nu gick det i varje fall bra, och jag måste säga att en orsak till att jag meddelade om min sorti redan för över ett år sedan, så var just det att jag ville ge kretsen, SFP-kretsen Egentliga Finland, tid att fundera på hur man vill gå till val och också vässa strategierna, och om det blir egen lista så krävs det förstås mycket extra ansträngningar och planering. Och med facit på hand så behövdes all tid som kretsen fick, och med ytterligare facit på hand så förvaltar nog kretsen sitt pund väldigt väl, och tack vare en stark mobilisering på fältet som är ett resultat av att det finns 17 kandidater, 17 stödgrupper, 17 ringar på vattnet. Lite spänningar på listan är bra så länge det är mobiliserande, och livet är lokalt, som det heter. Här märker man nog i resultatet att till exempel både Pargas och Åbos har väldigt starkt slutit upp kring sina lokala kandidater, och summan av kardemumman plus 2100 röster drygt för SFP Egentliga Finland. Det bästa resultatet tror jag sedan 1987 mätt i antalet röster. Det är ett jättefint resultat för SFP Egentliga Finland, och jag gratulerar Sandra, som blir en väldigt fin och bra och kunnig riksdagsledamot för hela Egentliga Finland och Åboland och Kärgården. Men också alla andra kandidater som drog sitt strå till stacken och gjorde jättebra kampanjer, och deras stödgrupper likaså.
Mm. Men Torbjörn Tjevin var just här i studion, och vi diskuterade med honom om hur jämnt det var mellan det där SFPs kandidater. Topp 3:on låg väldigt nära varandra. Barbara Heinonen fick bara 125 röster färre än Sandra Bergqvist, och Ida Schauman kom ganska tätt efter där med 675 färre än Sandra Bergqvist. Torbjörn Tjevin nämnde det här att de sista tiden inför valet så basunerades det ut i många strutar att nu är SFP-mandatet i fara, och att många väljare fick skrämselhicka, och att nu måste vi reagera, nu måste vi gå ut och rösta, och att det därför också fick över 2000 fler röster SFP. Mm. Är du inne på samma linje, att folk liksom, tror du att folk, väljarna, kände sig lite oroliga och tänkte att nu är det allvar?
Det tror jag nog att de gjorde, och i och med att upplägget var det som det var med egen lista och sen så här underströmmar, till exempel Sannfinländarna som man inte riktigt kunde överblicka, de konkurrerar självfallet inte med samma röster som SFP, men att det här med valmatematik kan ibland fungera så att, att man kan lämnas på stranden också om man själv gör ett hyggligt resultat. Upplägget var jämnt och speciellt på slutrakan just mellan de här fyra duktiga kvinnorna, och jag tror att jag sa faktiskt i några sammanhang här på under hela vintern egentligen att läget är egentligen optimalt, därför att det finns flera kandidater på SFP-listan som på riktigt tror och vet att de kan bli invalda. Och det är en fantastisk inre glöd som man får med sin stödgrupp när man inser det här. Och jag tror att jag också sa att det kan sluta med det att man blir invald med ungefär 3000 röster. Och det är ändå en överkomlig mängd röster i en så här hård konkurrens. Och det gick ungefär precis just så här, tack vare en stark mobilisering. Och tack vare säkert också det att en och annan väljare fick lite så här inre krismedvetenhet att nu är det faktiskt så att varje röst är igen en gång värdefull och min röst kan avgöra. Nu blir det marginal, och vad är bättre än det?
Mm. Har du någon kommentar till att Sandra Bergqvist kommer från NAGU och Pargas?
Pargas hade ju en stark mobilisering, plus 800 röster tror jag att jag räknar jämfört med förra valet, och kärgårdsfrågorna är tidlösa, de saknar konjunkturer, och det är alltid viktigt att det finns människor som faktiskt på riktigt förstår och kan och vill göra någonting åt de här frågorna. Plus det att Sandra förstås har mycket andra kunskapsområden också. Hon är kommunförbundet och har jobbat mycket med sociala hälsovårdsreformen som fortfarande ligger på bordet och som definitivt kommer att vara en fråga för nästa valperiod. Och som partiets vice ordförande har hon en generell insyn i egentligen allt som händer i både partiet och i rikspolitiken, så att hon är nog väl rustad för att ta över i riksdagen nu.
Mm. Vi har ännu inte den här förmiddagssändningen hört Sandra själv, men var inte oroliga ni som lyssnar. Jag kommer att köra ut en intervju med Sandra Bergqvist om en stund. Stefan Wallin, här har vi med oss, och som alltså inte ställde upp i det här valet. Nu har vi fått det kommentera, Sandra Bergqvist. Om vi ska lite kolla, Stefan, på dig och din karriär inom riksdagen och rikspolitiken, så det där, nu när du liksom avslutar den, så vad tycker du att det har varit det absolut viktigaste du har uträttat här nu för när du har representerat egentliga Finland de här perioderna?
Ja, det här är den värsta frågan.
Jag vet.
Nej, men en sak.
Nej, du får nog nämna två om du vill då.
Ja, tack, du är frikostig då.
Ja.
No, det är ju, när man är så här pass länge med, 20 år blir det totalt i olika rikspolitiska uppdrag, så finns det väldigt många episoder och faser som känns väldigt speciella också efteråt. Och det är ju det här med politiken och kanske livet överhuvudtaget, det är en brutal direktsändning. Man tänker aldrig på att den här reprisen någon gång kan bli intressant eller speciellt minnesvärd. Och då kan det vara att enskilda små diskussioner man har haft är sånt som man minns resten av sitt liv. Och sen kan det vara att stora händelseförlopp som är lite råddiga kan vara sådana som man kanske inte riktigt kan överblicka i detalj sen efteråt, fast det kanske har varit ett av de viktigaste under karriären. Men det är klart att alla sådana gånger som man har lyckats med någonting har varit minnesvärda. Mina tre inval har alla varit väldigt fina. Jag har varit ödmjuk och glad och lycklig att få representera åbolänningarna i tre perioder i riksdagen. Att bära andras förtroende är någonting av det finaste man kan få vara med om här i livet. Och sen så här enskilda saker som man nu tycks ihågkommas för, Lövöbron, och kanske också vissa frågor i anslutning till kärgårdstrafiken, så är sånt som jag också själv är jättenöjd med. Men i sista hand är det ju andra som ger vitsord åt en själv, och man själv lever i denna direktsändning och gör så gott man kan i realtid.
Mm. Du har ju hunnit, under den här perioden har du hunnit vara ordförande för Svenska Folkpartiet också under en sexårsperiod. Du har hunnit vara minister också, och nu senast riksdagsledamot. Är du nu mätt på politiken?
Jag kan väl nog säga att jag är nöjd med det som jag har åstadkommit, och jag tror att det finns inte hemskt mycket för egen del som jag skulle ännu kunna uppleva som är oupplevt. Så det gäller egentligen både uppdrag, men också nog, det är klart att politiken är alltid ombytlig, men jag tycker liksom att jag har sittit från kant till kant, uppgång och nedgång och misströstan och hopp. Så att jag är nog riktigt nöjd med det här. Jag visste redan äntligen efter förra valet att det var mitt sista val, så jag har inte tittat i backspegeln hemskt många gånger utan försökt koncentrera mig på vindrutan. Och där är vi nu.
Mm. Vad kommer du att börja göra nu efter det här? När du har burit ut dina pinaler från Arkadiabacken?
No, det gjorde jag faktiskt igår. Det var ett sätt att döda tid. Valsöndagen är hemsk. Vare sig man är kandidat eller inte, så handlade det bara om att försöka döda minuter. Och då faktiskt städade jag ut det sista ur mitt rum och ska föra en del saker nu till Svenska centralarkivet för kommande bruk, ska vi tro. Men ja, jag har nog haft andra planer redan en tid och jag kommer att berätta om dem mycket snart, för att inte säga imorgon.
Okej, då är vi visare i morgon. Ännu givetvis, eftersom du har suttit i regeringen och du är en ärrad politiker. Det är mycket tal nu givetvis. Vi analyserar gårdagens val. Samtidigt börjar riktas alla blickar mot regeringen som ska bildas. Hur ser du på regeringsbildningen nu när Socialdemokraterna blev med nöd och näppe största partiet för Sannfinländarna, Samlingspartiet, och sen med ett litet tapp kommer Centern på fjärde plats?
Ja, det här är nog en delikat situation, och jag tror att redan här under de senaste eller sista veckorna före valet så börjar man nog se framför sig ett scenario där regeringsbildningen inte blir enkel. Och skulle vi ha haft ett parti som skulle ha varit alldeles överlägsen etta och kunna så att säga dominera det här pusselspelet nu efter valet, så skulle det ha varit enklare. Men med Socialdemokraterna, som visserligen blev största parti, så gjorde nog inte ett särskilt gott val sett till sitt utgångsläge. Efter en sån här valperiod så borde ju de i normalt fall kanske ha kommit upp i 25-30% till och med. Men det var inte ett normalt tillstånd. Sannfinländarna och en del andra saker spelar bort de här möjligheterna. Så att nu har vi ett sånt läge vi har med tre partier inom det nu 0,7%. Jag tycker det är ändå klart att Socialdemokraterna, i enlighet med den tradition vi har haft i Finland de senaste nästan 30 åren, att det största partiets ordförande har första tjing på att börja sondera ny regering, det gäller fortfarande. Men sen förstås är det ju att lägga det här pusslet rätt så att det återspeglar valresultatet och att det också kan åstadkomma någonting i praktiken. Och jag ser nog lite framför mig nu en så här ganska brokig regering, ideologiskt brokig regering. Jo, vi ska komma ihåg att läge för ett val när alla argument står i bjärt kontrast till varandra också skiljer sig från läget efter val. Då brukar saker och ting komma i ett nytt ljus. Partierna blir mer pragmatiska och resultatorienterade när det gäller att nå ett förhandlingsresultat, regeringsbas. Men trots det så finns det nog ett scenario där vi har en ganska ideologiskt spretig regeringsbas. Och mina tankar går till den bas som jag själv var med om att snickra ihop på våren 2011, den så kallade sixpacken med sex partier från vänster till höger. Det var en matematisk nödvändighet. Kanske lite i överkant, men den valperioden gick nog till historien som en väldigt spretig valperiod, och risken med att ha väldigt många från varandra avvikande ideologiska åsiktsyttringar med sig i regeringen är ju det att slutresultatet blir kompromissernas kompromiss, och det kan ibland betyda samma sak som att du inte får särskilt mycket gjort.
Mm. Ja, vi kunde konstatera tidigare att Socialdemokraterna, om de bildar regering, behöver någon av de andra större partierna med sig. Torbjörn Kjellin var lite inne på Centern här, att Samlingspartiet är lite för långt ifrån ideologiskt, och Sannfinländarna vill de kanske inte ha att göra med. Stefan Wallin, avslutningsvis, hur ser du på SFPs sits i regeringsförhandlingarna? Kommer SFP att sitta med i den nya regeringen?
För att ta den grädde på moset så ska jag nu bara säga om det här två stora partierna, förutom att Sannfinländarna, som jag också tror att det är utspelade. Jag tror faktiskt att de är riktigt lättade över att inte ha blivit största parti, för då skulle de ha tvingats börja sondera och börja ta ansvar, och det så är det med populistiska partier, att populism och framgångsrikt ansvarsbärande går inte att förena, det som eld och vatten. Så att jag är riktigt nöjd med att bli och gasta i opposition. Centern, till skillnad från 2011 när Centern också gjorde ett usselt val, då meddelade ordförande Kiviniemi redan på valnatten att Centern går i opposition. Det gjorde vetligen inte Sipilä igår, han vill väl ännu lite hänga kvar, leva på något slags obefintlig strimma av hopp. Men moraliskt så kan ett parti som tappar nästan 40% av sina mandat knappast vara ett dugligt regeringsparti efter det här, inte ens för sig, med sin egen spegelbild. Så att jag tippar att Samlingspartiet nog ligger närmast i hand. Så här handlar det eftersom att lägga ifrån sig ideologiska käpphästar och försöka fundera på vilka gemensamma kontaktytor man ändå har. Och här handlar det om tillväxt och sysselsättning och det som är bäst för nationen. Nå, SFP sen, jo, jag tror nog att vi hade ganska bra förspänt inför regeringssonderingarna. Vi brukar ha en förmåga att läsa spelet väldigt bra, inte därför att vi skulle på något vis lägga oss platta eller inte ha en egen åsikt, men vi brukar kunna fokusera på det viktiga när det gäller att besvara sonderarens frågor som är på kommande så småningom. Och vi har varit kritiskt konstruktivt oppositionsparti. Vi har förmåga att samarbeta, bygga broar, jämka samman olika också ganska starkt divergerande uppfattningar i en regering, och det har vi gjort förut, och det kan tänkas att det behövs just exakt en sån moderator också i den kommande regeringen, och där är vi säkert redo.
Rinne, ordförande för SDP, har tidigare sagt att småpartierna är inte lika intressanta för honom. Har det här gett lite skrämselhicka?
Ja, det är klart att det väckte vissa frågor, att man så här tydligt före ett valresultat redan börjar gå på den detaljnivån genom potentiella regeringssamarbetsmöjligheter. Men jag tror också här så handlar det om att livet före valet och livet efter valet är något helt annat. Och nu handlar det för den sannolika statsministern Rinne att få ett sånt team och ett sånt lag som dels har en klar majoritet i riksdagen för att inte behöva ta risker där rent matematiskt, men också hitta sådana samarbetskumpaner som på riktigt kan samarbeta utan att ge upp sin egen agenda. Så måste man ändå ha en förmåga att se den stora bilden, och den stora bilden är faktiskt det som det här landets framtid handlar om nu, inte att slänga populistisk flyghavre åt sina ideologiska käpphästar.